Och då är vi igång med den fjärde timmen. För er som lyssnar på poddversionen så är det alltså del fyra. Vi ligger lite efter i vårt tidsschema faktiskt här. Vi har tävlingen. Hur går det med den, Stefan?
Ja, jag har kollat lite och det har ju rasslat in bidrag. Fantastiskt roligt. Jag ska sätta mig och gå igenom dem. Men det är alltså, eftersom det är en uppesitta kväll så vill vi ha era julrim inskickade. Och det är naturligtvis julrim då med Hammarbyanknytning. Och ni skickar dem till jul@barabajen.se. jul@barabajen.se, och det ligger fina priser i form av biljetter till våra vintersektioner handboll, ishockey och bandy i potten.
Yes. Ni vet inte om jag hörs här. Och det vi tänker göra också är väl att vi väljer ut fyra bra.
Ja.
Och sen lottar vi priserna däremellan.
Så gör vi.
För alla vill ha Bajenkvällen.
Så kan det vara.
Så är det. Ja, den är mest attraktiv tydligen. Vi håller på och byter ut gäster i panelen. Ut försvinner pengarna och in kommer hjärtat. Vi sätter igång och presenterar de som har slagit sig ner. Vi har från styrelsen och även från Bayern Aid var du med och starta, och Hammarbys vänner, Patrik Niklasson, välkommen hit.
Tackar, hej.
Vi har Tony Johansson som redan har presenterats i inledningen av vår sändning. Tjena, välkommen.
Tjena, tack.
Patrik Eriksson är här igen, eller hela tiden, du lämnar oss aldrig.
Det är som en jäkligt dålig film. Men jo, jag tänker sitta en stund och sen tänkte jag springa ut och fånga upp frågor också som jag antar.
Ja, som Lelle Modig.
Som är våran Lelle Modig idag, ja, precis. Och så säger vi hjärtligt välkommen till en av spelarna i vårt A-lag. Christoph Lallé, välkommen hit.
Tackar, tackar. Tjena.
Du är alltså här under vårt hjärta-avsnitt. Ja, det handlar om hjärta och klubben. Välkommen hit. En annan som symboliserar detta med hjärta ordentligt, Sebastian Bojasén, välkommen.
Tackar, tackar.
Du är inte kvar i laget.
Nej.
Men du symboliserar hjärtat ändå. Välkommen, hjärtligt
tack
välkommen.
Mycket. Tack så mycket.
Och sist men inte minst, Göran Rickmer.
Jag var inte under hjärtat då.
Jo, du är också här med hjärtat. Varför då? Ja, hur länge har du jobbat i klubben?
Ja, jag vet inte. I Hammarby fotboll har jag jobbat som de vill ha bolag, eller så. Men jag har jobbat när det var sektionsförening och sånt där. Så vi gick ihop med under rollen som ordförande i Bayern-fans. Om vi tycker organisationen är liten idag så var det en obefintlig på den tiden. Det var väl två stycken som sköt hela Hammarby i princip. Då, så att...
och var kom du ifrån då?
Jag gick in, jag började jobba i Hammarby. Det blev vi skapade oss själva. Det var mycket grejer som vi var missnöjda med som vi tog tag i. Och vi jobbade ideellt på den tiden. Bayernfans styrelse kan man säga. Det är kanske preskriberat nu då, men vi finansierade en del fotbollsspelare på den tiden. Vi var nere på träningarna med svarta kuvert och lämnade ut sånt där. Men det är ju inte officiellt då. Men... så de som lyssnar får vara tyst om det nu.
Ja, det är så länge sedan. Så
det här är över 20 år sedan. Ja.
Och Tony då, som sitter i samma bord, han var ju högst delaktig i den här delgivningsprocessen. Så...
jag minns inget.
Ja, det är bra. Vi avslutade den förra timmen och pratade om polisnoter. Är det här någonting som berör dig? För du är evenemangsansvarig. Det är din titel idag.
Det är skönt att du kom upp under det här med hjärta och klubben då. Men jag vet inte vad polisen hade med det att göra. Men ja, det berör. Och det berör så att hjärtat får bli snurra emellanåt. Jag kan ju tycka att polisen, som de handhar frågan, att det finns en lag i en sak och det kan jag köpa. För det är ändå de folkvalda som har tagit fram det. Men sen hur man sköter lagen i framförallt i Stockholmsregionen, det kan man riktigt förbanna. För jag tycker att man är nonchalant. Jag tycker att man stänger ut det, så att säga, den kunden, eller vad man kallar det, som man faktiskt fakturerar. Jag tycker man behandlas på ett jäkligt dåligt sätt eller något.
Ord och inga visor. Har du någon metod att försöka, vi pratade på slutet här om att det är opinion och sånt som ska bildas, kan du påverka?
Jag kan tycka snarare liksom att jag är lite fån till varför man går in så hårt nu. Jag har sett polisens nya policy för hur man ska hantera huliganism och så vidare, och där betalningsfrågan är ett verktyg för att komma till rätta med ordningsstörningar som sker mellan matcherna, vilket för mig är helt obegripligt. Men Hammarby fotboll är en offentlig arrangör som är 15-18 föreställningar. Sen vet jag att supportrar har en annan åsikt. Det är faktiskt det handlar om utifrån lagens mening. Och tittar man utifrån det så ska vi jämställas med vilken arrangör som helst. Men att arrangera till exempel en nattklubb med alkohol och dans, då måste man ha ett danstillstånd i det här landet. Och det är en offentlig tillställning, precis samma lagar och regler som det är för oss. Arrangerade Pride-festivalen. Nu tycker jag att Pride-festivalen inte ska betala, därför jag tycker att det är en behjärtansvärd grej de håller på med. Men de slipper betala fast de är aktiebolag. Men vi har sökt i föreningens namn och vi får inte ens ut tillstånd längre, därför att polisen har alltså inte vi arrangör. Så att jag tycker att det finns liksom ingen röd tråd, och jag har förstått nu att polisen har tagit det här som ett verktyg för att komma till rätta med huliganismen, vilket i sin tur är jäkligt roligt också, därför att förra års allsvenskan så spelade man någonstans 240 matcher och man avvisade 243 personer från hela allsvenskan förra året. Det är i snitt en person per evenemang. Det är ungefär lika mycket som Swedish House Mafia lassade ut från Friends Arena när här de spelade. Och då kan man ju tycka att i relation till varandra och den bilden som finns av svensk fotboll. Jag menar, på Söderstadion så i år trädde vi upp i 11 personer som nekades entré eller fick liksom på ett sätt avyttras från arenan. Och 11 personer mot över 100 000 besökare. Ja, det finns inte många andra offentliga tillställningar som har den lugna bilden.
Om vi lämnar just själva polisnoterna i det sammanhanget då, hur har känslorna och yttringarna förändrats under de här åren du har jobbat? Har det varit perioder som har varit stökare, lugnare? För allting handlar ju om känslor.
Ja, jag kan ju säga nu, vi förskönar väl alltid, eller förvärrar alltid historien. Men så lugnt som vi har haft i de sista åren i Hammarby, det har vi nog aldrig haft. Jag vet när jag och Tony åkte på turné med gamla SL-bussarna på 90-talet. och vi gjorde invasionsresa till Norrköping med 150 personer. Och jag har något papper på att man omhändertog närmare 30, så att tittar man på så delt många som reste på den till många man lassade in från polisens sida, så kan man säga ja, hade hänt idag eller varit krigsrubriker. Sen händer det fortfarande saker självklart. Men det går upp och ner tycker jag. Men jag tycker ändå det är mycket lugnare idag. Framförallt tycker jag att supporten är mer demokratiskt medvetna.
Jag tror att det är jobbigare om klubben.
Jag tror att det är jobbigare, man ska säga så, för dagens styrelser. Det här med medlemmar och allting, för att liksom Hammarby fotboll med ideella föreningsverksamhet har ju krigat ganska hårt att lära människor den demokratiska processen. Bayernfans har varit en jätteviktig funktion i det, och även andra demokratiskt sammansatta supportorganisationer. Liksom, det räcker inte med att skrika fack Svenska fotbollsförbundet på läktaren eller avgå styrelsen, för det har liksom ingen effekt. Och det kan man ju se nu de sista matcherna eller de sista åren på alla årsmöten och allting, att det är stort engagemang, vilket också är jävligt bra, för det minskar också risken att vi får in fel människor, rätt människor, för du vet ju bara historien i styrelsen till exempel, därför att det blir mer att säga, ja, fler människor som tycker samma sak. Men jag tycker att idag är det mycket mer demokratiskt, och sen finns det ju alltid de som säger att det är så hemskt på läktarna just nu, men jag tycker att idag har vi majoriteten som är jävligt engagerade, och det tycker jag, det gläder mig.
Ni som spelare, hur märker ni av det här medvetenheten? Alltså, eller är ni bara, ni får era hejar upp när ni är på plats, eller märker ni av att det är en medveten kraft som finns där?
Ja, men självklart. Det är kanske i synnerhet i Hammarby då, som har en sån gemenskap, och att man organiserar såna här grejer liksom.
Har ni gått på årsmöten och sånt där när ni har varit medlemmar?
Ja, jag gjorde det i förra året. Ja. Men det var för att vi skulle presentera oss, inte av intresse.
Nej.
men ni har ju båda varit på Bayern Fans medlemskväll till exempel.
Det har vi varit
Jägaren
också.
Jag antar att ni har träffat en och annan supporter som snackat rätt mycket. Eller det vet jag att ni har båda två. Liksom, och kanske fått ett liksom... Hur bra koll har ni på hur Hammarby sköts och alltså det som Göran är inne på, att publiken, supportrarna har blivit mer medvetna om juridik och om demokrati och sådana saker inom Hammarby. Hur känner ni av det? Har ni någon koll på det? Bryr ni er om det överhuvudtaget?
Definitivt. Ja. Alltså, jag tycker att vi handlar inte bara om att vi ska spela och gå ner och sparka på en fotboll. Det handlar om att vi ska veta vad som pågår runt omkring oss. Det är inte... För jag vet, för Laleum är det inte bara en arbetsplats, det är också en... Vi representerar ju Hammarby. Vi måste veta först och främst också vad är Hammarby? Vad står det för? Varför är folk så engagerade? Men också, vad är Hammarby så som... Det är ju en förening. Det är ju en klubb. Vad är det som måste göras att vi ska drivas framåt också igen? Gå igenom massa lagar och det. Jag i alla fall satt in mig i det och se att, med hur kommer det påverka själva föreningen med dessa polisnoter. Att vi inte, det spelar ingen någon klubb, vi är inte rik. Klubbarna i Sverige är inte rika. Och det här drabbar ju genom de här höga polisnoterna. Det drabbar ju inte oss som A-laget. Du vet. Det drabbar själva klubben. Det drabbar småpojkarna som är 7-8 bast. Det, för att vi har kommit så långt att det här är ett jobb för oss. Och om någonting skulle hända så man tänker lite så här, ja men det finns konkursförvaltning. Du vet. Man tänker, ta det så. Man måste tänka...
Ni får bara, er lön ändå. Liksom.
Ja men precis, man får inte tänka så. Man måste tänka så lite längre. Du vet, det är ju skallvågor och vilka är det som träffas först? Ja men det är de som är längst ner, de minsta. Och det är ju tyvärr våran framtid. Det blir ju det. Så jag tror att vi är väl medvetna om vad som pågår och varför alla kämpar inför den här.
Men känner ni av då när de här tillfällena när klubben missköts och så vidare, när det är man pratar om det, rubriker i tidningarna och sånt där, känner ni av det på Årsta när ni håller på och tränar?
Ja, det är ju svårt för mig att säga. Jag har inte riktigt upplevt så många misskötta incidenter än så länge från klubbens sida. Så...
Jag måste säga att jag var ju med det året, det var mitt första år i A-laget när the shit hit the fan alltså. När det väl bröt ut. Det var ju så här, men vi kommer gå i konkurs imorgon. Ha, okej. Okay. Ja, och det var ju det varje dag. Det var alltid ett möte varje morgon. Du vet, det
påverkar det spelet också.
Det är vår arbetsplats. Vi kommer ner till ett orosmål att inte veta om vi kommer kunna få spela fotboll. Vet, för att vi har ju satsat på det här. Det här är vårt jobb. Vi har ju satsat våra kort i det här. Vi har inte en utbildning inom fotboll. Det är inte så att vi kan gå och söka. Ja, men jag har varit fotbollsspelare. Nej, tyvärr. Du måste kunna skriva på en data. Mm. Så att komma ner varje dag till det här orosmålen. Att inte veta, vara osäker om sin personliga framtid också. Och allting som händer runt omkring. Och du vet, folk är ledsna på riktigt. Det är inget skämt. Alltså, det var väldigt tufft för alla oss. Och... du vet, gå ner i lön och tänka hur ska man klara hyran, och du vet, det drabbade allihopa från allihopa varenda minsta lilla del i föreningen, från du vet, spelare till någon som på kontoret som du vet, det genomsyrade, och vi kände verkligen av det verkligen i flera år. Det är nu i år som man kan säga att börjar komma på rätt kväll nu, och det har ju känts.
Det är många som har kallat, jag vet inte om det var du själv som utnämnde det till existensviktigt, det målet du gjorde, just det uttrycket, men mot Ängelholm. Och Kindlund sa det nu för en liten stund sen också, att det var utan det målet hade vi kanske gått i konkurs. Förstår man, eller liksom, tänker man på sånt när man spelar? Att ja. det är så viktigt alltså, för hela klubbens existens?
Ja, det var så viktigt. Vi visste om det. Det var så viktigt alltså. Och vi visste att vi spelade för allt.
Vad sa ni till varandra när ni klev in innan matchen där in i omklädningsrummet när ni klev ut på plan? Liksom, hur snackade ni?
Alltså det handlar om att ha positiva tongångar hela tiden. Så att sån här snack, det måste man... Att, fan, tänk om vi torskar, då kan vi... Vet, då finns det inget mer. Det existerar inte. Det får man inte tänka som fotbollsspelare. Det är positivt. Och det är bara, nu kör vi grabbar. Vi kom från en 5-2 seger mot var det Gisödra hemma. Ta allt med det positiva som vi har fått. Massa med människor har kommit för att titta på oss, resa så länge och gå ut med alla de där tankarna. Så att just de här negativiteten, det blockeras bort. Det måste gå bort. Annars kommer vi aldrig vinna eller ha en chans att göra det.
Lale, såg du den matchen på TV?
Nej, jag spelade ju
det. Du spelade samtidigt, för fan. Ja. Sorry, det var dagens mest korkade fråga.
Jag var ju avstängd den matchen.
Okay.
Så hade vi Brage borta sista matchen med Degerfors. Och så följde jag sket i fullständigt, tyvärr, vår match. Dels för att jag hade lite smått förhoppningar om att kanske komma hit. Så jag följde ju hela tiden på livescore. Så när alla matcher var slut så var jag så jävla deppig. Och sen så hörde man en sista händelse i en match då. Match nummer C typ. Ängelholm Hammarby 0-1. Och jag var helt överlycklig. Gick runt och kramade.
I Borlänge då alltså.
Och de bara, vad fan? Det blev ju 1-1 i den här matchen. Så, men.
Men hur var det sen för dig då att få det här kontraktet med Hammarby? Du har längtat till Bayern.
Ja, absolut. Ja, men det är ju för fan, det är en dröm liksom som går i uppfyllelse naturligtvis. Det känns som att jag tjatar om det här rätt ofta, men det är ju så. Så när Bojan säger att det är mycket känsla att man släpper allting, så är det ju självklart för mig också.
Niklas Jörlind, han sa inte det idag, men han har sagt vid något tidigare tillfälle, ja det var inför säsongstarten förstås, den mest givna gula kortet första omgången. Ja, det var ditt. Övertänd.
Ja, visst. Det var det.
Han hade väl till och med det med i våran tävling inför året.
Ja, typ han som målskytt, dig som målskytt också första matchen.
Ja, det är bra.
Ja, okej.
Men Tony, vad kallade du Lalea i?
En labradorvalp på syra.
Ja, jag ser mig själv. Jag kan acceptera det.
Det finns bara positivt bakom det.
Om vi håller kvar lite grann det här, de negativa tankarna. När det gick dåligt ekonomiskt, då körde Patrik Niklasson igång lite olika saker. Hammarbys vänner var en grej.
Just det.
Och så småningom även Bayern Aid.
Ja, precis. Vi började väl egentligen med... Det var väl efter när vi åkte ur sista matchen mot Trelleborg, så bestämde vi oss för, jag och några kamrater, att försöka förbättra den ekonomiska situationen, för det var ju halvusel, minst sagt. Och det vi gjorde var egentligen att försöka rekrytera supportrar som ville hjälpa till och liksom sälja sponsorspaket. Och det höll vi på med i ett halvår, ett år liknande. Och drog väl in, jag tror vi drog in 40 nya sponsorer om 300-400 000 i kronor. Och i samband med liksom slutet av det, och det var ganska mycket folk inblandade från början. Det var olika individer, en del sitter här ikväll, som hjälpte till. Så det var ganska stort intresse just precis när vi hade åkt ur. Då fanns det någon slags revanschlusta. Men vi körde det, och sen så blev jag kontaktad av Gustav Gelin, där Magnus Karlsson och några till hade pratat om att köra en gala.
Ja, och Magnus fick idén på varsitt håll och kontaktade Bobo på The Baser. Och så sammanförde vi varandra allihopa om att köra en stödfest för Bayern helt enkelt. Mm. Som sen mynnade ut i en förening då som är Bayern Aid.
Så att, och den föreningen, vi har ju kört två fester, medlemsfester, två auktioner. Och det har kommit in ganska mycket pengar. Vi har finansierat två spelare. Mm. En förra året, en i år.
Den här kraften då som dyker upp i de här lägena. Vad beror den på? Hur tänkte ni? Nu ska vi hjälpa klubben att överleva.
Det handlar väl mer om att inte känna sig ohjälpsam, utan att faktiskt man har en möjlighet att påverka. Och det gäller ju egentligen alla som ställer upp ideellt. Det spelar ingen roll om det åker ner till en bortamatch i Ängelholm och gapar. Det är ett sätt att stötta. Eller att hålla på med ett matchprogram. Det är ett annat sätt att stötta. Så det finns enormt många människor som stöttar Bayern på ett eller annat vis. Styrelsen är ett annat sätt. Alla jobbar ideellt. Det finns liksom ingen ersättning där någonstans. Så att...
Jag personligen kände ju bara liksom att vad kan jag göra för att hjälpa Bayern när vi håller på att gå i konkurs och allt går åt helvete sportsligt och ekonomiskt. Så kände jag att jag har spelat skivor, ordnat fester och klubbar i jävla massa år. Jag kanske kan göra någonting sånt. Liksom. Mm. För det, om det går bra så kan det generera en del pengar. Så det var väl liksom så jag tänkte. Sen vet jag, liksom, jag tror alla, precis som Patrik säger, folk tänker, om man tänker på vad man själv kan göra, vissa kanske är jävligt bra säljare, liksom, då kan de hjälpa till att dra in sponsorer eller sitta och ringa till potentiella säsongskortköpare på kvällarna, sådana saker. Det finns liksom, vissa är jävligt bra på eller mer intresserade av att göra grymma tifon. Det är också viktigt för Hammarbys hela kultur liksom.
Känner ni, vet, känner ni till de här sakerna när de händer? Bayern är till exempel, du dök väl upp
den
första?
Ja, definitivt. Den på Debaser, och efter syriska matchen.
Just det.
Och det är skönt att komma dit med vinst.
Syrianska.
Var det syrianska?
Syrianska.
Samma, nästan. Vinst var det i alla fall. Och vad var det mer? Ja, det är ju massor inför matchen, aktion. När de kunde ut matchtröjor och... Var det Matte Werners skor eller någonting?
Ja, det var en jävla massa.
Ja, en jävla massa grejer. Så att...
Men hur mycket av det här får ni information ifrån klubben? Ifrån... Eller tar ni reda på det själva? Eller sprids det till er?
Väldigt mycket.
Ja, jag menar absolut. Jag är väldigt aktiv på sociala medier. Så ja, där
du twittrar och håller
på. Ja, precis. Där märker man ju om inte annat. Ja.
Läser ni forum? Och bloggar och forum och liksom sånt också? Vad som skrivs om er? Läser ni? Följer ni?
Ja, jag gör det lite då och då.
Lite sådär. Då och då. Ja. Det händer när du har gjort mål och sånt.
Det går bra, va?
Börja när det går bra. Nej. Nej, men alltså det är ju mycket ris och ros. Och det får man ju vara medveten om. Annars ska man ju absolut inte vara där inne som fotbollsspelare då i det här sammanhanget. Men ja... Nej, men ibland så för det diskuteras det ganska mycket.
Men tar man åt sig av det är väldigt mycket kritik och skitsnack och så här om er eller om era lagkamrater eller
så
om
så jag skulle inte säga att jag
chefer eller liksom
inte att jag bara woo! Nu står de att nu säger de att de hatar mig. Det är inte så, men det är ju det är kanske lite mer vad fan det där är ju fel. Det där kan jag absolut inte hålla med om. Du vet såna påståenden såna.
Har du skrivit, har du en egen hemlig profil på Svenska Fans?
Det kommenterar jag inte.
Du hör det alltså.
Och skriver bara om massa snygga passningar som han, nummer 7.
Har ni sett han eller? Nej, men jag har faktiskt inget. Men jag har ju väldigt många vänner i kretsen.
Ja, men för det är en ganska rätt intressant fråga. På SL-busstiden, då fick man gå ner till... Ja, Årsta liksom och säga vad man tyckte. Men nu finns det så jävla många sätt att komma till tals. Bör man förbereda spelare och nytillkomna till Bayern att det är det som händer?
Alltså, vi försöker informera alltså, styrelser, nyanställda eller spelare eller på kontor till kansliet, vad man ska kalla det för. Man försöker informera vad det handlar om att komma till Hammarby och vad det innebär med den pressen. Men det går liksom inte att föreställa, för att det är oftast när man är ny i Hammarby så går man med jäkla positiv energi och allting går jäkligt bra och så vidare. Så det kommer alltid komma en dag där det går emot. Och de här små felen som man har gjort eller sagt eller skrivit på vägen, de blir ganska så här uppförstorade, för då samlar man folk upp det här. Och så samlar man fram det som hände för 2 eller 3 år sedan. Och det där tror jag, det är väl den liksom negativa sidan av sociala medierna. Att det är jäkligt lätt att som supporter eller liksom vem som helst sitta. Och det gäller ju inte bara supportervärlden. Det gäller ju liksom på vilket forum som helst. Det gäller liksom i kvällstiden så kan man gärna sitta där och hänga ut de här, i min värld då, för alla de här B-kännisen. Så kan man skriva liksom vad man tycker och tänker om dem. Men det är klart att det sårar i tjuven sist. Fast det är jävligt lätt idag att liksom... inte behöva fejsa sin egen kritik mot människor. Och den kan också bli lätt att uppförstora.
Det förekommer ju självklart då tillfällen som du säger med ganska kraftig kritik. Du var ju med vid ett tillfälle och fick försvara dig så att säga.
Ja, alltså... Jag har haft en teori angående att som fotbollsspelare komma till Bayern. Som fotbollsspelare i Sverige så vet man vad Bayern är för sorts lag. Vad det har för magnitud av... känslor, alltså det är någonting mer än en klubb. Det är det verkligen. Och det vet en fotbollsspelare. Alla fotbollsspelare i Sverige. Och när det är så mycket känslor, då måste du vara beredd på att det kommer komma utlopp av de här känslorna. Positivt och negativt. Att komma till Hammarby, för mig har jag alltid tänkt att det är grindväktaren för resten av världen. Det är att om du kan, vi spelar ingen roll om vi spelar i Superettan, om du kan prestera här, då kan du prestera internationellt. Både positivt och negativt. För ett sånt tryck som finns på Söderstaden, det är internationellt tryck. Så pass nära, så mycket folk, du kan inte höra varandra prata. Och när det kommer med buropen, då säger det, vad är du för sorts fotbollsspelare? Är det någon som kommer ta igenom det här, eller någon som kommer att fallera? Om du är den som kommer ta igenom, då kan du gå hur långt som helst. Om du inte gör det, då har inte du någonting i Hammarby att göra. Tyvärr. För då brister det mentalt där uppe. Och det tycker jag att det måste man ta med sig själv innan man...
Tycker, tycker du att alla är medvetna om det som kommer till Hammarby?
Nej, definitivt inte. Jag tror att det kan bli en väldigt stor chock.
Hur kan Hammarby som, alltså som Göran och hans kompisar på kansliet och i ledarstaben, hur kan de göra för att förbättra det, liksom, för att tala om det? Hur berättar man det för
inte,
någon? Liksom?
Det går inte, för vi står där på planen. Ja. Det går inte. Det är, om inte man kan ha stått där på planen och inse vad som kommer hända, vad det är som pågår runt omkring dig. När du har 13 000 som buar eller hurrar. Du vet, det är en euforikänsla och det är också en väldigt kraftig smäll. Att man hör men får göra en felpassen så hör man 9000. Och så vet man, ja, alla tittar på mig. Ja, det var jag som slog den där felpassningen. Och då hör man, från 9000. Det går inte att beskriva om man inte har själv varit med om det. Att veta bara, skit i det. Kör bara. Det är 90 minuter. Det är en passning på 90 minuter. Ta dig igenom det där. Det går inte. Det måste man vara väl förberedd med sig själv, inom sig själv. Att veta att jag klarar det här. Jag är mentalt stark nog att klara det här.
Kan det bli att man vill också motbevisa? Jag vet, Zlatan är en sån där person som gärna blir lite taggad av kritik. Att man vill säga att där, jag kan bättre än vad ni tror.
Där kommer det där in, som Sebastian säger, att det är då man får se vad är det för fotbollsspelare, vad är det för skrot och korn han gjorde. Kan han knyta näven och fan sig till att vända på steken, eller så viker han ner sig. Mm. Och det är faktiskt så.
Patrik?
Jag pratade med José i somras, det var när det gick dåligt, och ställde frågan just det här kring om och, ja, men hör man när publiken buar? Jag ställde frågan till tre olika. Någon sa att han inte gjorde det, vilket uppenbarligen ljög. Men däremot så José sa att ja, men det är klart att de buar. För de jublar ju när vi gör det bra. Och att jag tänker han hade lite rutin på det här. Han har varit här ett tag. Han har provat på både att vara frälsaren och syndaren.
Tony?
Ja, men vi har sett exempel senaste åren på de som inte har pallat det trycket. Nu tar Tobbe Trollkar. Mm. Som är den enda personen jag har sett, eller enda spelaren på Söderstaden som har bett själv om att få byta. Jag har aldrig varit med om någonsin. Mm. Då pallar man inte den pressen. Så.
Men är det handlar om liksom det här med liksom förblödande hjärta? Jag tänker på en del spelare som har varit här och inte lyckats. Och sen kommer de, alltså, vi har ju massa teorier om det som supportrar, men ni som spelare, är det handlar om att man liksom lyckas som Freddy Öster och på andra ställen, men misslyckas i Bayern? Vad är det som gör skillnaden?
Det här det är ju... Det finns en press här. Det är ju en press. Självklart, om du åker ut, jag vet inte, jag har aldrig spelat utanför Lallé, kanske vet bättre, att om man vinner så vinner ni, grattis, i en klubb, i en liten småstad. Om ni förlorar, bara okej, okay, ja men vi förlorar, ja men det är väl okej, okay. Du gjorde ditt bästa, det är lugnt.
Är det så happy-go-lucky?
Ja, det är
den här klassiska Stockholmsbubblan. Jag har bott för länge i Stockholm. Nej, men alltså jag kan tänka i Degerfors till exempel, där när vi åkte ur Superettan ett år, det var ju överjävligt jobbigt, för att i en liten stad där kan du ju inte vara anonym. Här i Stockholm kan du ta pendeltåg ut i Solna och så vet ingen jävla vem du är. Men så är det ju, som du. Men grejen är att i Degerfors, du ska gå, vi har en ICA där. En ICA och folk naturligtvis vill ju folk snacka fotboll, och när det går dåligt så vill naturligtvis folk ha ett finger med i spelet och försöka höra vad är det som händer, varför, du vet, sådär liksom. Och det är inte kul. Så ja, jag tror att det är lite vad man gör det till. Det är inte så många i Degerfors-laget då, som det finns ju andra små orter också, men som bor i Degerfors. Många bor i Örebro och Karlstad och sådär.
Undviker du Södermalm då efter en förlust?
Ja, aldrig. Jag kan tycka det är intressant att prata. Jag tycker det är ett visst ansvar till en viss gräns naturligtvis.
Mm. Men alltså, var åkte du någonstans i Degerfors då och handlade mat?
Men jag var ju tvungen att ta...
Åkte du till grannkommunen då?
Jag fick ta någon lokal mjölkbonde där. Glasflaska.
Vad säger ni om framtiden nu då med Greg? Kommer han att kunna peta in det här känslan och modet i laget, eller har han redan lyckats med det? Eller?
Nej, men han är naturligtvis en positiv injektion i klubben. Jag tror att det hänger ju inte på en man någonting,
utan det handlar om att göra det här tillsammans. Och det handlar inte om ett lag, utan om en styrelse, supportrarna, alla runt omkring, barn, ungdomar, alltså alla som är involverade i klubben på något sätt. Vi ska göra det här tillsammans. Och då är det ju, krävs det mod, det krävs positivitet, det krävs energi, det krävs det där lilla extra. Och det ska vi se till att ta fram inför varje träningspass, varje match nästa år.
Just nu har du ledigt.
Ja.
Sebastian, vad sysslar du med för tillfället?
Ingenting. Jag är sjukskriven i väntan på mitt...
Du var på väg över att studera i USA.
Ja, det var jag. Och det är det som fortfarande är planen.
Det ligger och väntar?
Ja, det ligger och väntar tills efter operation.
Ja, okej. När ska du göra den?
Början av mars har jag fått tid. Så att det är en väntan tills dess faktiskt.
Och sen avvakta efter det och börja i höst, eller?
Precis, augusti månad.
Kristoff, när sätter träningarna igång?
15 januari är det sagt.
15 januari?
Ja, precis. Vi har fått lite träningsschema som vi ska försöka hålla. Så att vi håller igång lite tid som tätt.
Härligt. Patrik Eriksson är ute och rör sig i publiken igen och tänker plocka lite frågor.
Ja, jag sa att jag skulle göra det, så vi börjar på en gång.
Eller hur?
Vi får börja med att se vad det heter.
Hugo heter jag. En fråga till Göran. Du var ju på möte idag om spelschemat Superettan 2013. Och du ser ut som att vi kommer få Ängelholm i sista matchen på Söderstaden, vilket är jävligt ovärdigt. Hur mycket jobbar Hammarby för att få Örebro då, som var med i premiärmatchen av Söderstadion, och kunna byta det istället?
Alltså, vi har lagt in åsikt. Det är ju så när man lägger spelprogrammet. Det är komplex. Det lottas. Det är många åsikter. Och framförallt så märker vi nu att vi går mot mer kommersiella arenor, vilket gör att vi har dem, VM tror jag, eller EM, jag vet inte, jag kan inte där, inte så insatt just den delen av fotbollen, men vi har ju någonting där som i alla fall blockar en hel del arenor. Och när man gör de här spelordningsnycklarna, så då lottar man sig hela omgångar, och så ska man få in det på rätt ställe. Vi har lagt in önskemål, men vi är en av 16, så att vi har fått igenom några av önskemålen. Vi fick inte igenom vår borta match som vi ville ha premiären, vi fick inte in vår hemmapremiär som vi ville ha, vi fick inte in vår sista match på Söderstaden som vi önskade. Däremot fick
vad
vi
var det vi fick in då?
Ja, vi fick in vissa mittningomgångar som ligger när det är ganska tätt i spelprogrammet. Och det är så att sporten måste ju få kliva först. Och det är att vi ska ha så tunga motståndare. För att det är som en fotbollsspelare. De pallar inte att spela så många matcher i följd. Inte med fysiskt motstånd. De är lediga ända fram till 15 januari med konstig anledning. Men, så de är tvungna. Skämtidigt som man är tvungna att hitta lättare motståndare där. Och sen fick vi in premiärmotståndaren på nya arenan som byggs.
Patrik, var det någon mer fråga utifrån?
Det var även Pernilla sa förut att antalen kommer bli mycket helgmatcher, borta matcher på helgerna. Stämmer det?
Jag förstod att hon skulle kläcka ur sig. Jag var på ett möte med Pernilla innan vi åkte hit och råkade försäga mig. det är inte klart än. TV har inte sagt sitt. TV ska plocka en hel del matcher. Men,
jag är inte kvar.
Jag kan säga att, och det är en ny trend faktiskt som har kommit i överläggelserien nu, att tidigare så sa polismyndigheten alltid nej till Hammarby-supporterna. Inte till laget, utan så att vi får inte spela helger. Men den nya trenden som börjar sätta sig nu, därför att det har varit så framgångsrikt, så önskar nu de lag vi möter bortaplan att det ska bli lördagar och söndagar. Och polismyndigheten faktiskt godkänner det. Och då har ju mycket att göra med det, så att säga, den positiva kurva som så att säga, hela Hammarby-företeelsen har uppvisat de sista åren.
Det lär med all sannolikhet innebära ökat bortafölje.
Så är det ju. Och det kan jag säga, tittar man på, jag vet att vissa andra klubbar i den här regionen, eller länet, gärna vill ta med sina derbymatcher, men räknar man bort sig matcher i Stockholmsregionen, så är det så att Hammarby är ju den klubben som har det största bortaföljet. Och bara för 4-5 år sedan så var vi en belastning som bara kostade pengar, därför man glömde bort intäkterna. Idag så är vi liksom någonting som, tyvärr då, vi vill ha mycket supportrar med, och jag tycker det är skitkul alla resor borta matcherna, men vi ska glömma bort att det finansierar ju också de andra klubbarnas ekonomi till mångt och mycket.
Hur mycket snittar vi på i år borta?
Ja, nu har inte jag exakta slutliga siffran klara, men det ligger närmare 1000 personer ligger på. Det fick ju dipp där av förklarliga skäl då. Första halvan lite grann.
Någon mer fråga från publiken? Inget. Då får Patrik ställa någon egen liten fråga. Ja. Jaha. För en gångs skull.
Ja, tack ska du.
En julsång kanske?
Den kommer senare. Ja, nej men jag vet inte. Jag tänker på det här med hjärtat igen då. Vi har försökt förhålla oss till det lite som utifrån vad ni möter. Men jag tänker för oss då, liksom, hur viktigt är det här hjärtat? Är det så jävla bra hela tiden?
Bland spelare menar du?
Nej, bland oss.
Bland oss? Ja, annars skulle det inte finnas någon förening.
Jag tror att det där är jätte... Nu får jag flika in, för nu ska jag ta över ett tag.
Skönt.
Jag har inte pratat så mycket, men ni märker inte några programpunkter kvar, så får vi ta över här.
Ja, vi har massor.
Jag tycker att hjärtat, och jag tror det är jäkligt viktigt att alla som är här ikväll och alla som engagerar sig på ett eller annat sätt måste ställa sig den frågan. Därför att vi är lite bortskämda med att sitta på Söderstadion och en liksom inarbetad arena där byggs upp en läktarkultur där oavsett om man står eller sitter ner. Men jag tror att man måste någonstans börja ställa sig frågan nu, att nu flyttar vi. Och som alla familjer som flyttar till ett nytt hem så kommer det att bli liksom så här, var kommer jag att hamna och vad kommer att hända? Vi bara utgår från att det kommer bli sånt jävla tryck på nya arenan. Men jag kan säga att jag vet inte många som minns att den moderna fotbollens utsvävningar vad det gäller. Men det byggs en ny arena och det är mycket sponsorplatser. Vi måste hitta vår nya identitet. Och har vi inte med oss hjärtat och liksom, vad är egentligen företeelsen Hammarby? Det kan ju ingen tala om, för det måste varje människa själv bestämma. Men jag tror det är en jäkligt viktig fråga att börja fundera på själv. Därför att antingen så gör vi det som alla andra klubbar har, att vi åker dit så tittar vi på de som står för underhållning, så är laget och klacken. Eller så går vi dit och på något sätt engagerar och deltar oss själva i den här verksamheten. Och jag tror att det är en jätteviktig fråga som alla måste ha med sig. För jag kan säga att jag är livrädd inför flytten till nya arenan.
Men kan klubben göra någonting för att hjälpa till i det här? Eller lägger man bara över det på Bayern Fans då i sådana fall?
Nej, alltså Bayern Fans är ett medlemsist och tjuvenist sist. Alltså det är ju som Hammarby också, Hammarby fotboll. Eller Hammarby EU, men vad är Hammarby? Det är ju en företeelse. Vi skulle, alla här skulle få jävla upp vad Hammarby står för. Så det är ingen som skulle säga Göran Rickme eller styrelsen eller liksom spelarna. Det skulle komma ganska långt ner på den här listan. Jag tror det är ganska viktigt att folk måste själva fundera på, alltså vill vi ha en arena där jag går dit och blir underhållen, eller vill jag ha en del där jag själv deltar och engagerar mig i det som händer där inne? Och det är ju det som är vår styrka på Söderstaden, att det inte bara är klacken, utan att alla som är på arenan lever med och visar känslor på gott och ont. Och jag tror det är jäkligt viktigt att man tar med sig till nya arenan. För ingen tror jag vill ha liksom sektioner i massa kostymärslen som sitter där och liksom på sin höjd kan göra vågen och ska vingla ut och dricka ner whisky. Och det är lite grann är det vi faktiskt själva som bestämmer. Så jag kan säga, jag tror det är en jävligt viktig fråga om just vad är hjärtat.
Kommer Sebastian att stå på läktarna när du är tillbaka från USA?
Definitivt.
Du har lovat definitivt att du ska stå i klacken.
Ja, jag har lovat ett och annat. Jag ska försöka. Jag ska hålla allt. Ja.
Han har ju köpt en ny kostym också, kan jag berätta.
Ja, vad innebär det att han ska sitta på sponsorplats, eller? Gustav? Nej, det var någon som...
Ja, nej, men jag kan bara säga, precis som Göran säger, jag är skräckslagen inför flytten. För någonstans är det ju... Det är lite paradoxalt där, att med pressen som spelare känner och allting, samtidigt som man som Bayern supporter någonstans har en ganska fatalistisk inställning. Och vi har ju någonstans, lite på skämt, lite på allvar, gjort lidande till en konstart sådär, som Bayern supporter. För det, då har det ändå funnits den här tryggheten på Söderstadion någonstans. Att vad fan, här skitsamma. Jag är på Söderstadion, jag är hemma nu. Komma till en helt ny arena och då kanske inte är lika jävla roligt om det går dåligt igen. Nej, men alltså det är...
Men den är ju bara ny under en period. Sen blir den ju gammal. Sen är det ju inte nya Söderstadion längre. Sen är det ju liksom Söderstadion. Ja. Eller?
Alltså vi har försökt göra det där flyttet. Liksom. Vi har spelat derbyn ute på Råsunda och tänkt att det spelar inte så stor roll. Vi kommer vara 35 000 hela tiden. Och sen så blir det mindre och mindre och mindre. Så att det är klart att man måste vara väldigt vaksam över vad fan det är som händer. Och det här, så att det inte blir det här självförhärligandet som vi pratade om från början, att vi ska vara störst förening och vi ska vara störst. Vi måste också fundera jävligt mycket på varför ska vi vara störst? Och vad är det med poängen med att vara den största supporterföreningen? Hur får man tillbaka hjärtat till det? För att det finns ju alltid en risk liksom att vi gör oss så stora så att vi inte liksom syns knappt längre.
Är det här frågor som diskuteras i styrelserummet överhuvudtaget? Hur man får med sig hjärtat in i den nya arenan?
Jag skulle nog vilja säga att det tas absolut upp, men jag skulle nog vilja hävda att det diskuteras i andra forum på ett mycket bättre sätt. Men jag tror att generellt så handlar det bara om att titta på sig själv. Man måste se på sig själv, vad kan jag bidra med? Och är det tillräckligt många som gör det så kommer det bli bra. Är det tillräckligt många som blir ganska lata, då kan vi få problem.
Men måste man inte ändå på något vis medvetandegöra det då? Så att folk förstår att man måste agera själv?
Ja, absolut. Det säger jag väl kanske som en supporterfråga då. Kanske lite mer från Bayern fans att kommunicera ut.
Men samtidigt är det så att om inte Bayern fans gör det då sitter du där i en styrelse som helt plötsligt inte har något lag. För det kommer inte finnas någon folk som...
Nej, jag står på sittande sjung och gör mitt...
Nej, men jag tänker just att klubben som sådan är helt beroende av att det här hjärtat flyttar med.
Absolut.
Då måste ju också klubben agera.
Självklart. Ja, men det diskuteras ju ganska mycket över hur man ska kunna fylla en arena. Vi har ju 7700 medlemmar. Vi har ganska många ungdomsspelare. Och ungdomssidan växer jättemycket. Den har ju dubblerats på 4 år. Och det är klart att där funderar man på vad kan vi göra för att få med den så att vi kan växa med framtiden då, så att vi inte bara är liksom äldre 60-talister liksom, som står i klacken och sjunger, utan faktiskt få en
Patrik.
Yes.
Ja, Kalle Strandberg igen. Tjatig. I Hammarby handboll har vi fått ett enormt uppslut av supportrar som helt plötsligt har börjat vallfärda till Eriksdal med glädje. Laget älskar det, publiken älskar det, framförallt alltså det som jag kallar för publik är de som har varit där sedan man byggde Eriksdal 1928. Varför kan man inte bara liksom se till supporten som en fantastisk inkomstkälla? För jag har gjort det och kommer att göra det igen.
Ja, jag kan väl ta den här pucken. Jag jobbar inte med ekonomi som sagt och jag är inte vd eller ordförande. Men jag kan ju bara konstatera för att liksom lite grann nu hänga på Kalle. Om man tittar på den totala omsättningen, vad Hammarby omsätter, och där får vi någon ekonomiansvarig sen försvara sen på ett årsmöte antar jag. Men det är ju sant som du säger, att tittar man på vi säljer ströbiljett och säsongskortsförsäljningen så är det en stor del av klubbens totala omsättning. Sen kanske inte klubben är så jäkla bra alla gånger att belysa just den saken, men så är det ju. Ställer den mot TV-avtalen för att vi ska diskutera avsparkstid och speldagar, vilket vi har gjort då. Då ser jag bara den rena intäkten och inte till marknadsvärde och liksom att det finns möjlighet att kunna se Hammarby på TV, för vi är ändå det klubblaget som har visats mest i svensk TV förra året. Långt mycket mer än de lagen allsvenska, så är ju över 50% av total omsättningen kommer ju liksom från småsponsorer och säsongskortsinnehavare och biljettköpare, så det är klart att det är en viktig del. Jag menar, TV-pengarna 4,5-5% kanske, så kan jag räkna baklänges nu vad vi får i TV-avtalspengar då, men så det är klart att det är en viktig del, men jag tror att den är viktig att ta med sig, framförallt nu när vi ska flytta på en till ny arena. Det är en jätteviktig fråga. Och vi bara en liten passus där när vi pratar om att man hela tiden förlitar sig på vad styrelsen ska göra. Då följer jag tillbaka där igen. Men vad är Hammarby då? Alltså, med all respekt för det styrelsen gör. Men de är inte Hammarby. De är ett verktyg för alla oss medlemmar liksom, att förverkliga våra drömmar. Men om inte vi har några drömmar och inte har den här själen och hjärtat. Ja, då kanske vi får en styrelse då som drar den här klubben åt helsike igen. Så att alla har ett ansvar.
Jag menar inte att man ska förlita sig på styrelsen i det sammanhanget. Utan tvärtom så kanske det är så att de sitter och tror att medlemmarna sköter det här själva. Det är två väg, eller minst.
Det var vad hela panelen trodde här. Jag var lite upprörd.
Om vi går till det här just med ändrade avsparkstider. Du är ändå evenemangsansvarig. Ställer det till det för dig?
Ja, det gör det. Av det enkla skälet att jag kan berätta att idag har vi gjort spelordningsmöte. En klubb kunde inte ha en viss avsparkstid för att de var tvungna att dra på elbelysningen på arenan. Det kostade pengar. Och vi har inte de problemen i fotbollen. Vi har taskigt med stålar inom Hammarby, men alltså, vi har inga problem med elräkningarna kanske i alla lägen. Men det är klart att det påverkar, för det blir en svår definitionsfråga mot de andra klubbarna, för att de kan tycka att de har jättemycket publik, och då kan de prata om kanske att de har sålt 500-600 biljetter. Så sitter vi liksom och har sålt 7-8 tusen biljetter, så tycker de att någonstans att det är bara att flytta Hammarby. Och det, jag vet, jag kommer inte ihåg om det är 27 eller 28 matcher, tror jag, som vi tv-sändes förra året. Och då tv i princip talar om att de ska spelas på följande avsparkstider. Och det är jättekul för de här klubbarna som får några matcher, men för oss som får hela tiden, vi är jättetacksamma för det. Men det blir ett problem, därför att jag faller tillbaka till vilka står egentligen för attraktionsvärt av vilja tv-sända. Jo, publiken som betalar intäkterna, de små sponsorerna som kliver in, och de andra större sponsorerna som kliver in med pengarna. Men de kliver in därför att de vill vara där på plats. Och om vi inte respekterar deras åsikter liksom någon gång, utan bara att den går på tv, då har vi snart inte den här, så att säga, dragningskraften. Då blir det ett moment 22 åt fel håll. Så jag tror att det är viktigt att man har igång en diskussion och verkligen tittar på fördelningspolitiken. Och det är väl klart, som någon sa till mig idag, att ja, men i Premier League har de inga problem att flytta matchen. Nej, i Premier League så får den laget som åker ut ungefär någonstans 850-900 miljoner. Och då skulle jag kunna sitta och säga, vi spelar fotboll söndag morgon klockan 9. Och skulle någon säga någonting, så jag säger 900 miljoner själv har jag, nästa fråga. Och det är klart att då är det lite lättare att steka av en kille som käkar en biljett för 145 kronor.
Jag vet att du och Kent Hartzell och Hammarby överlag jobbar en del på att förändra den här fördelningspolitiken. Eller fördelningen av tv-pengarna. Hur går det arbetet? Vad händer med det? Hur hårt jobbas det på det?
Alltså det finns en, nu vet jag inte vad den kallas för, men det finns en ny inriktningsbeslut som är taget i det som är svensk elitfotboll. Och det är ju så att svensk fotboll, elitfotboll, vi faller ju som en gråsten i Östersjön just nu vad det gäller så rankingen på UEFA:s lista. Då pratar vi intäkter och liksom omsättningar och ekonomi. Och jag kan säga att där är det en prioriterad fråga nu. Och det har det inte varit tidigare. Och för 2 år sedan så gjorde man om hela organisationens strukturen. Och går det igenom så kommer man inte hänsyn till omfördela pengarna också. Just nu så får vi samma intäkter som alla andra klubbar i Superettan. Och jag som Hammarby har ju självklart åsikt om det. Därför att de flesta utgifterna vi får av publikintäkter som försvinner iväg för att flytta matcher sent, måste spela sent på fredagkvällen, som vet är en sämre publik då till exempel. Kostnaden får vi ta, men intäkterna ska vi dela lika. Och jag kan väl tycka som Hammarby då självklart, men det är en av 15 klubbar, 16 klubbar.
Men även ur ett rent, alltså ur perspektivet att vi, marknadsekonomiskt perspektiv, så har Hammarby enormt mycket mera kunder och drar in väldigt mycket mera pengar. Därmed borde vi få en större del av kakan än de lag som kommer, en Ljungskile förra året till exempel, som kom före oss i tabellen och därmed fick några 100 000 mer än vad vi fick.
Så är det ju, och det tittar man ju på, va? Men det är ju också det här med hur räknar man liksom fördelning. Så menar, för 2 år sedan gick det inte så jäkla bra för oss till exempel. Ska man bara gå på de sportsresultaten? Ska man titta på publiksiffror? Ska man titta på omsättningar? Jag vet inte om ni är någon som är intresserad, så kan ni alltid försöka logga in och titta på hur holländska ligans tv-pengsfördelning ser ut. Och det är väl en sån här kylsystem över Tjernobyl och massa olika parametrar man ska räkna. Ingen förstår någonting. Men alla är jättenöjda för att det är ett inarbetat problem. Holländarna är ju övernoga, så kan man säga. Vi har ju föreslagit någonting åt det hållet, att man ska lägga in massa med olika saker och inte bara då tabellplacering eller publiksiffror, utan även så här, hur många talanger får man fram i breddverksamhet, hur stor breddverksamhet har man, sånt där som vi tycker är viktigt att väga in också. Därför att i 2020 så är det så att ska vi få människor att investera i den här företeelsen som kallas för fotboll, då måste vi också ta ett stort ansvar hela vägen. Det finns ju många som förespråkar till exempel att alla elitklubbar då ska lägga ner sin ungdomsverksamhet, men Hammarby har valt att gå precis tvärt emot, att bara bli större och större av flera olika skäl. Jag tycker att det finns en massa parametrar att väga in, men där sker en diskussion just nu och det kommer att bli förändringar. Och det är ju så att TV-avtalen skrivs om då, för jag fick vara diplomatiskt förut och inte riktigt svara på frågan, men TV-avtalen ska skrivas om och då ska alla klubbar säga ja. Och vi kommer inte vara nöjda med den fördelning som är idag.
Finns det på längre sikt några tankar på att bryta sig ur och sända egna matcher, äga sina egna matcher så att säga?
Nej, inte så att de finns nere på någon längre, någon större plan. Så där diskussionen finns ju alltid.
Men alltså mera visioner?
Nej, det är ju så att fortfarande, SEF drar in x antal 100 miljoner, och vi kan börja med att diskutera hur vi ska fördela den kakan. Och blir vi inte nöjda där, då kan vi ta upp den här diskussionen sen. Så att, vi stänger inga dörrar, men vi öppnar dem inte heller kanske.
Patrik?
Ja, det har inte alls med det här att göra. Men det är skitsamma. jag funderar, avslutningen, sista matchen på Söderstadion. Hur ser planerna ut kring det? För jag kan tycka att det var ganska ovärdigt det här liksom, allmänna, stod och sågade i arenan det sista. Räknar ni med att det kommer bli så, eller finns det någon plan, finns det någon tanke med hur man liksom firar av Söderstadion?
Jag vet inte om man ska kalla det för fira. Jag brukar säga att det är som att man har en nära släkting som har fått en dödsdag och man bara väntar in det som komma skall. Det är klart att vi har planer för det. Men spontant just nu känner jag bara en stor ångest, för jag inser att det är 7 gånger, 8 gånger till jag kommer att stå på Söderstaden och se det här publikhavet, de räknar in sin generalrepetitionen. Och varje gång kommer det en nerräkning, och exakt hur vi ska hantera sista matchen, ja, vi har velat lägga det på en söndag. Den ligger vid en svensk högtid, sen kan ni själva lista ut vilken helg det kommer att vara mitt i sommaren. Alternativet var att lägga det måndag kväll, där vi tror att folk inte skulle ha tid. Men vi tror att vi måste ha timmarna på oss att kunna på ett bra sätt ta ett avsked. Sen är det en massa andra saker som väger in. Vi vill ha alternativa träningsplaner för vårt A-lag att kunna träna på. Jag vet att det är jättesvårt att få support när man inte tar med sig en spade den här matchen och gräva upp halva gräsmattan. Stockholm består inte av jättemycket gräsmattor till exempel att träna på. Så A-laget har ett behov som vi ska fylla. Vi bygger om nere på Årsta. Vi tittar på att vi kanske ska liksom skjuta själva avtackningen längre fram på tiden. När man ska gå in och slakta arenan, så kan man säga.
Blir man gripen om man har sticksåg med sig?
Nej, jag vet inte hur vi ska lösa de exakta detaljerna, men vi lär återkomma i diskussionerna pågår just nu. Nej, jag tycker inte att vi ska göra som på den andra, den där icke-arenan där ute som man kapade.
Hur känner ni inför arena eller bytet? Du kommer inte att spela på det nya då, men vi börjar med Kristoff.
Ja, men det är
dina känslor för den.
Ja, men det är som det diskuteras här. Det är ju jävligt melankoliskt känsla. Lite ångestfyllt också, naturligtvis. Det är många tårar och mycket svett och många gånger. Och den här, som du sa förut, att det känns, det är liksom, man har alltid haft Söderstaden att gå till. Den känslan, det är mycket oroligt tror jag. Men som oss, vi måste försöka vara professionella och sköta på fotboll först och främst. Det är därför vi är här liksom. Sen ett arenabyte och dessutom underlagsbyte mitt i säsongen. Det är klart att det kommer ta på oss. Det tror jag. Det kommer inte ta koll på oss. Men det kommer kännas. Men jag tror att vi är väl förberedda.
Sebastian, vad säger du? Du har spelat ett antal år på Söderstadion.
Ja.
Vad är dina känslor?
Jag var full av glädje. Mm. Det var det jag ville. Spela på Söderstadion. Mm. När man fick reda på att det är ny arena och det var inte, då visste jag inte att jag skulle lägga av heller med fotbollen, men det var, ja, kul, det är en ny arena, det är moderna tid, men det är det här jag ville ha. Det är det här jag kände, det är det här jag ville komma, det är det här jag ville springa ut, det är det här jag ville höra och det är det här jag ville uppleva, och jag är så himla glad att jag fick göra det. Och du vet,
Men det nya var ingenting som egentligen lockade, det var bara något som fanns där.
Nej, inte direkt, för att jag har varit i Hammarby så pass länge att Söderstadion för mig, det är någonting mer än en arena. För att som en ung fotbollsspelare, jag har ju spelat sen jag var junior och man har gått på Söderstadion och det har varit någonting som är speciellt, som är magiskt att veta också att jag är inte här som support bara, utan jag är här för att jag kan ta mig ut det där en dag. Så det är på ett helt annat synvinkel. Det är ett helt annat synsätt och andra känslor som jag har fått in. Och jag har fått känna på Söderstadion. Så här att titta upp och se Globen. Och du vet, det är så mycket man har stoppat in i sitt huvud under de åren innan man fick kliva ut där på riktigt.
Du skulle haft en kamera med dig på plan.
Ja, en GoPro-kamera tänkte jag, men det hade inte varit så populär.
Jag kan bara säga, jag fick ju gå ut på Söderstadions gräs i halvtid i somras tillsammans med matchprogramsredaktionen. Jag har varit där på gräset massor med gånger förut, men just med nästan fullsatta läktare. Det var ju alltså osannolik upplevelse bara, trots att ingen brydde sig. Jag vet ju själv i halvtid när man står på läktaren, man är liksom går ner och köper bärs eller korv eller står och snackar eller försöker twittra på det dåliga nätet eller vad fan man nu gör. Man kollar inte så mycket på vad som händer. Men trots det så är det en osannolik upplevelse att få vara inne på plan med fyllda läktare. Och att då göra det som spelare måste, det är nog svårt att förstå för oss.
Tony?
Ja, men som en sammanfattning egentligen av vad den här timmen har handlat om hjärta och själ, och så kan jag gå tillbaka till ett exempel från en av de här legendariska SL-bussresorna som jag och Göran gjorde till Trängens IP, forward borta, tidigt 90-tal. Och vi möts av två vakter som säger att på den här arenan sjunger vi inte. Det är därför forward inte kommer ha några tv-matcher, och det är därför forward inte kommer få spelare som Stoff och Sebastian.
Underbart. Ja, tiden går fort när man har roligt. Är det någon som vill tillägga någonting?
Jag skulle vilja säga någonting. Absolut. För att jag vet inte när nästa gång jag kommer få prata inom ett Hammarby forum som går ut till så många Hammarbyare. Och jag vill bara passa på och tacka för min tid som jag har fått i Hammarby, som jag har fått av Hammarbyare. Och det har berört mig, så du vet, det går inte att beskriva, och det har berört mig och min familj. Och du vet, att kunna verkligen få ta del av den här familjen, och jag känner mig att jag är en del av den. Det här är också min familj, det här är också en del av mig, och jag är så himla tacksam att jag fick det, den chansen, och att jag har kunnat få göra någonting för oss. För oss, för våran klubb. Och att man kommer, ja, jag vet inte, alltså det, jag blir helt, jag vet inte, jag vill bara tacka underbart för allt. Tack
så mycket. Tack så mycket.
Vi ses på nya och gamla Sölstad.
Ja, det är värt en applåd. Tack så mycket. Och med det så avslutar vi den här timmen och alldeles strax tillbaks med vår avslutande timme.